Välkommen till denna inspelningen från Bålsta Pingstkyrka. Vill du veta mer om vår församling? Titta gärna på vår hemsida www.balstapingstkyrka.se. Vi hoppas du kommer få glädje av den här inspelningen och önskar dig Guds rika välsignelse.
Jag konfronterar jättarna. Det tror jag vi behöver alla till mans på olika sätt. Och inte sådär att någon liksom på något sätt ska utge sig för att ha mer bekymmer än någon annan. Inte för att det ska vara någon ack och vebe församling. Utan vi vill ju ha en tack och be församling, eller hur? Men vi kommer att möta jättarna. Vi möter jättarna därför att livet är som det är. Livet är livet. Och mitt i livet så har vi en Gud som på något sätt låter oss leva i livet. Och jag tycker faktiskt, även om det ibland blir jobbigt och även om det ibland gör ont och vi ibland inte förstår, så för mig gör det att min bild av Gud blir stor. Han är ingen Gud som man stoppar in 10 kronor i som en chokladautomat och så får man ut en chokladkaka. Utan han är en som gör som han vill i alla läge. En som aldrig har lovat att överge oss eller lämna oss, men som ändå gör som han vill. Och så lever vi människor livet. Och sen är det så också att när vi går in i något nytt i livet, när vi går in i något nytt område, då kommer vi också få möta jättarna. Vi ber en bön, jag och Per, ganska ofta utifrån första krönikeboken 4, 10 och 11 om Jabé. Någon som har talat om Jabés bön. Han var ju född med smärta. Hans mamma hade fött honom med smärta och så gav hon honom namnet Jabés. Och Jabés betyder smärta. Så alla som träffade honom sa, hallå smärta, hur är det smärta? Hur är det, alltså du som har ont, hur är det? Var han än gick. Och med ett sånt namn över sig, då kan vi bli lite deppig. Eller hur? Men han gjorde en sak, han gick till Gud. Och så sa han, Gud, och att jag ville, eller vill att du avvänder detta namnet ifrån mig. Att du avvänder ifrån mig olycka och smärta. Att du välsigna mig och att du utvidgar mitt område. Och så står det i Bibeln att Herren hörde honom och lät det ske som han bad. Han slapp smärta, han slapp olycka, hans område blev utvidgat. Och det här med att få ett utvidgat område, alltså i sitt kristna liv, att växa i sitt kristna liv, att gå vidare i den tjänst man har från Gud. Det är nog något av det svåraste som finns, för Gud, han svarar på den bönen. Han utvidgar vårt område. Han gör det. När vi ber honom om det så gör han det. Men det han inte gör, det är att gå ner och besegra det som behöver besegras på det området. Utan där säger han, gå nu och inta landet. Inta det område som jag har gett dig. Och det är ju när vi är i det här området som kampen och stridigheterna börjar. Och sen kan man ju tycka, ja men nu lättar trycket lite grann. Nu börjar det kännas bättre. Det betyder att vi har snart har intagit det området vi bad om. Och när vi då ber om ett nytt område, ja då börjar du om. Men det är så lätt i den här kampen och då tro, men hörde jag fel? Ja, har jag gjort fel? Har inte Gud gett mig det här området och så här? Men du säger Gud, jo, jag har gett dig området, jag vill bara att du ska inta det. Jag vill att du ska behålla det, jag vill att du ska liksom slå ner tältpålarna och så behålla det som jag har gett dig. Så får man göra det. Och det kan svida, eller hur Per? Ja, vi lär oss det. Hur beskrivs det här kapitlet i första Samuels boken? Ja, filisterna har invaderat Juda och de krigar mot Israel. I scenen framför oss så finns bergen mellan Jerusalem och Betlehem. Filisternas kust längs Medelhavet. Och Israels armé, de har slått läger på ena sidan och filisterna, de har slått läger på andra sidan. Och i 40 dagar så har det varit en strid med ord. Eller egentligen inte så mycket ord utan det är strid, utan det är mest från ett håll som det kommer. Det var ju Goliat som stod för snacket, eller hur? Filisternas mästare, en väldig sådan. Det står att han var över 3 meter lång. Det står att bara spjutspetsen på hans spjut vägde 57 kilo. Det är ju så tungt så man vill ju inte ens tänka på det. Man blir trött bara av det. Men han klev fram varje dag. Och i första Samuelsboken, ser ni där bakifrån? Första Samuelsboken står det att han stod och ropade till Israels här. Varför drar ni ut och ställer upp er till strid? Är inte jag en filiste och ni Sauls tjänare? Välj ut åt er en man som kan komma hit ner till mig. Om han klarar av att strida mot mig och slå ner mig ska vi vara era slavar. Men om jag besegrar och slår ner honom ska ni vara våra slavar och tjäna oss. Och filistén fortsatte, jag har idag hånat Israels här. Skaffa fram någon så att vi får slåss. Som om det inte hördes när han stod och skrek innan så stryker han liksom under att nu hånar jag er. Och om ni inte förstår det så håller jag på att håna er. Så säker var han på sin sak. Men också tror jag att Goliat ville egentligen inte ha någon blodsutgjutelse. Han var ju så säker på att han skulle kunna slå dem. Och han tänkte, det här kan lösas. De kan skicka fram Saul, var det ju han tänkte på. Saul ska jag ta in som en munsbit, tugga upp honom och spotta ut honom. Och så är det här klart och så har vi vunnit segern. Och vi vet ju att Saul skulle ha varit Israels mästare. Men vi vet ju att Saul var ju den som människorna hade valt. Eller hur? Människorna sa, vi vill ha en kung. Och Gud sa till dem att, nej, jag vill vara er Gud. Jag vill leda er. Jag vill ta hand om er. Jag vill göra det som är bra för er. Nej, sa människorna, vi vill ha en kung. Och varför ville de ha en kung? Jo, för att de var som människor alltid har varit i alla tider. De ville göra som alla andra gör. Alla andra har kung, därför vill vi också ha en kung. Vi vill ha någon som vi kan se, vi vill ha någon som regerar över oss. Och så säger Gud till dem, men hallå. Han sa nog inte hallå, men om vi tänker oss. Så sa han, men hallå. Om nu ni får en kung, en människa. Så kommer den här människan att samla ihop er. Han kommer att låta er kriga mot andra folk. Han kommer att lägga på er skatter. Han kommer att lägga på er lagar. Han kommer att fängsla er och plåga er. Och göra allting bara för att han ska få makt och ha det så bra som möjligt. Det är bättre att jag får vara er Gud. Och så säger de, nej, jag vill ha en kung. Och så får de som de vill och så kommer Saul. Och i det läget står de här nu. Och Saul, han är rädd. Han vågar inte. Och det händer någonting när någon är rädd. Är en ledare rädd så blir man själv rädd. Och eftersom Saul är rädd så smittar det av sig på de andra soldaterna. Så de vågar inte heller göra någonting. Det är ganska konstigt på ett sätt tycker jag att det här höll på i 40 dagar. Man tycker att han skulle kunna avsluta det här mycket snabbare, eller hur? Det är ganska lång tid ändå som han varje dag går fram. Men jag tror att lite av anledningen till att det är så här, det finner vi i första Samuelsboken 13, 19-22. Därför att filisterna var rädda för Israel. Det står att det fanns ingen smed i hela Israels land, ty filisterna var rädda att hebreerna skulle tillverka svärd eller spjut åt sig. Därför måste varje israelit bege sig ner till filisterna om man ville vässa sin lie, sin plogbill, sin yxa eller sin skära. Och priset för slipning var en pim för skärorna och plogbillarna och en tredjedel sikel för gafflarna och yxorna för att få en udd påsatt. Det innebär att när striden skulle börja hade inte en enda av Sauls och Jonathans män något svärd eller spjut. Det var bara Saul själv och hans son Jonathan som hade sådana. Så hela den här armén som var samlad med Saul hade alltså inga vapen. Den var vapenlös. Jag vet inte vad de har haft med sig. Jag vet inte om man samlar en armé utan att ha vapen. Det är ganska modigt av dem överhuvudtaget att komma samman egentligen. Men det står att de hade inga vapen. Och så kommer filisterna med 30 000 vagnar och 6 000 ryttare. Och fotfolk så talrikt som sanden på stranden. Och det kom upp och slog läder vid Mikmash öster om Bet-Aven. Vi vet inte om filisterna var numerärt överlägsna eller de bara var större. Men det var ändå ganska mycket folk och vagnar och så som de hade. Och förutom Saul och Jonathan så fanns det ingen som hade vapen och de hade inga vagnar heller. Och detta kan ju ha orsakat egentligen att de inte ville möta filisterna på plan mark. För har man inga vapen och inga vagnar och de har allt det här så vill man ju inte möta dem där de kan ta sig fram. Utan kanske var det så här att de ville ha upp dem på bergen och slåss. Det går inte att ta sig fram där med häst och vagn, eller hur? Det är ju massa buskar och träd och så här. Och jag tänkte så här, en 3 meters lång jätte. Det är inte så lätt för honom heller om de andra var lika stora och liksom ta sig fram mellan allt buskage och så här. Medan då den här andra armén var van vid att kriga på det här området. De var van vid så att säga gerilla krigföring. Så det kan ju vara det här som gjorde att det stod och vägde. Filisterna lågländare bodde vid kusten på den slätten och var vana vid att strida där nere. Så det var kanske så att ingen egentligen hade fördel mot varandra, även om man kan tycka det. Men det kanske inte det här som är viktigast, men det är ändå kul att titta på ordet, eller hur? Och se vad som händer. Och oavsett orsaken till den här utdragna konflikten, så befann sig nu Davids 3 bröder i den här striden bland de soldaterna som stred för Israel. Och eftersom Davids pappa Isai var gammal och inte var med där i striden, så tror jag att han skickade David fram och tillbaka för att få reda på vad som hade hänt. Och David han tog med sig mat och förnödenhet och så här ut till soldaterna till slagfältet. Men så tog han också rapporter med sig till sin pappa. Och berättade vad som hände. Ungefär 2,5 mil fick han gå. Det är ganska långt. Lämna sina får kanske till en annan herde. De kunde inte ta hand om sig själv. Så han fick fixa och dona lite och så här. Och så kom han precis i tid för att se det här dramat utspelas. De två arméerna. Goliat som steg fram och hånade. När han ser det här så frågar han Israels män. Ser ni den här mannen som träder fram? Han kommer för att håna Israel, men åt den som frågar vad som står på så säger Israels män. Ser ni den här mannen som träder fram där? Han kommer för att håna Israel. Men åt den som slår ner honom ska kungen ge stor rikedom. Ja, han ska få kungens dotter och hans fars hus ska han göra skattefritt i Israel. Det är som i våra sagor, han ska få prinsessan och halva kungariket. Det är ganska bra. Och David han vet att det här kan han fixa. Så för att göra en lång story kort just där vi ska gå tillbaka till det här sen. Så kan man bara säga att David han besegrade Goliat. Han tog sin slunga och sin sten och så slog han ner honom. Jättar, det är inte något nytt här. Därför att Israels ättlingar, de har mött dem innan. Det var jättarna i Kanaan som fick israeliterna att göra uppror mot Mose och mot Gud och vägra inta det förlovade landet. Och israeliterna hade rätt i att jättarna i Kanaans land var större än de var. Men det som man gör fel när man ser jättarna, det är att man tittar på jättarna och deras storlek och så tittar man inte på Gud. För precis som vi sa innan här i lovsången att Guds namn, Jesu namn, det står så. Jesu namn är över alla andra namn. Så är ju Gud större än allt som är stort. Oavsett hur stort det är. Det här att de såg på jättarna på det här viset gjorde ju att det var en generation som fick dö i öknen. Och då kan man ju tycka att det kunde ju räcka med det. Men så kommer deras barn och så ska de gå in i landet. Och vad händer när deras barn ska gå in i landet? Jo, de får möta, vad tror ni? De fick möta jättarna. Det är så att varje generation och varje människa får möta jättarna. Så det är liksom ingenting att fundera över. Utan okej, så här är det, och när vi vet det, då kan vi ta dem också. Här är Guds löfte till dem. 5 Moseboken 7, 17-24. Lyssna här och tänk att det är dig det gäller. Även om du säger i ditt hjärta, dessa hedna folk är större än jag, hur ska jag kunna driva bort dem? Så var inte rädd för dem. Tänk endast på vad Herren din Gud gjorde med farao och hela Egypten. Tänk på de stora hemsökelser som dina ögon har sett. Tänk på det tecken och under och på den starka hand och utsträckta arm genom vilken Herren din Gud förde dig ut. Så ska Herren din Gud göra med alla de folk som du är rädd för. Dessutom ska Herren din Gud sända panik bland dem, till dess att det som är kvar och håller sig gömda för dig blir utrotade. Du ska inte vara förskräckt för dem, ty Herren din Gud är mitt ibland dig, en stor och fruktansvärd Gud. Och Herren din Gud ska jaga iväg dessa folk för dig undan för undan. Du får inte förgöra dem med en gång, för att inte vilddjuren på marken ska bli för många dig till skada. Herren din Gud ska ge dem till dig och sända stor förvirring bland dem till dess att det blir förgjorda. Han ska ge deras kungar i din hand och du ska utplåna deras namn under himlen. Ingen ska kunna stå emot dig till dess att du har utrotat dem. Det var ju en massa bra saker här i början på de här orden, eller hur? Vi ska inte vara rädda och Herren är med oss och så här. Men så var det speciellt ett ord här som klack till i mig. Och det var det här att Gud är en stor och fruktansvärd Gud. Jag tänkte på det när Per han pratade om påsken här. Man hade gjort en enkät och frågat människor om varför man firade påsk. Och det var väldigt många som inte hade en aning om varför man firade påsk. Utan man trodde att man firade påsk för att påskharen skulle komma med och för att det var häxor och blåkulla och allt det här som är runt omkring. Man visste inte att det handlade om Jesu död och uppståndelse. Och så tänker jag på jul. Hur många har en julkrubba hemma? Ja, jag hade min första här nu i år, för vi fick ta över den som Per och de hade när han var liten. Och det är ju jättefint. Jag tycker om det, fixar med djuren och så här. Det blir jättefint. Och sen är det många som har som tradition att den här krubban, den är tom tills julafton. Och sen tar man fram Jesusbarnet. Det lilla söta Jesusbarnet i plast. Och så lägger man det i krubban. Och så gjorde inte jag. För jag lade Jesusbarnet med en gång. Jag hade inte tid att vänta. Men ändå så är det ju fint. Det är fint att ha den här krubban. Och det är en påminnelse om vad som har hänt. Och så här. Det är jättebra. Men jag har ju inte ens i mina vildaste fantasier en tro på att Jesus är den här lilla plastbarnet i krubban. Utan han är ju uppstånden. Han har kommit en gång till jorden som frälsare. Han sa, jag tror inte att jag har kommit för att döma världen. Jag har kommit för att rädda den. Och det vet vi om. Men det är inte den Jesus som vi väntar på. Det är inte en liten bebisplast Jesus. Utan det är faktiskt så att mot dem som lever i synd och uppror mot Gud, så är Gud en stor och fruktansvärd Gud. Det står att hela jorden bävar för hans röst. Ett ord från honom och han får bergen att skaka och marken att rämna. Jag skrev om det på min blogg idag. Hur små vi människor egentligen är. Jag skrev om jordbävningen som är på Haiti och Filippinerna eller Kina och tsunamin vid, kan det vara? Jo, det är vatten. Tsunami vid Filippinerna och så här. Och vi sitter här hemma och läser det. Vi sitter och tittar på tv och vi tycker det är hemskt lite grann. Men 10 minuter efter vi har sett det så har vi glömt det. För då är vi så upptagna med någonting annat. Och det är inte konstigt, för så är människor. Vi hade inte kunnat överleva annars. Vi måste kunna liksom hålla problem ifrån oss eller släppa nära det som är nödvändigt. Det är en överlevnadsmekanism. Men ändå så de här katastroferna, de är så långt borta så vi fattar inte det. Blir det en jordbävning här, det har skakat lite grann i Skåne, man känner inte så mycket. Men sen helt plötsligt så blir det ett vulkanutbrott. Det är också en bit härifrån, eller hur? Man kvistar inte dit så snabbt om man skulle ro eller något sånt här till Island. Och det kändes liksom, vulkanutbrott, vattnet smälter, och så går man vidare. Men helt plötsligt så påverkar det oss. Helt plötsligt börjar den här askan driva hit. Helt plötsligt så står vår flygplan stilla, liksom folk är långt borta, kommer inte hem och det är massor av skriverier. Helt plötsligt ser det in på oss. Och så skrev jag, vad vi är små ändå. Vad vi är små ändå. Vi har inte så mycket att komma med. Och då tycker jag ändå det är skönt att Gud faktiskt är en stor och fruktansvärd Gud. Han är en Gud som inte jag behandlar som jag vill. Han är en Gud som är helig. Han är en Gud som jag har respekt för. En Gud som faktiskt ibland får mig att inte göra saker som jag hade gjort annars. Jag vet inte hur du har det. Men respekten för Gud och vad han säger får mig att lyda. Det finns en bit av mig som lyder. Därför att Gud är helig. Kanske inte alltid därför att jag vill. Precis som våra barn inte alltid vill göra som vi säger. Utan de vill själva. Men eftersom de har respekt för oss så förhoppningsvis gör de som man säger. Det var det ena. Det andra som jag såg här. Det var att man inte fick förgöra folken som var i vägen med en gång. För att inte vilddjuren på marken ska bli för många dig till skada. Där kände jag att när vi går in i andlig krigföring. Det har vi gjort några gånger, eller hur? Man ställer sig, står på bön och man börjar fightas. Och i början när jag visste att man kunde strida, ha andlig krigföring liksom, och be och binda makter och stå mot onda och så här, liksom, då gick jag hej vilt emot allting som fanns. Det var bara så. Jag gjorde det för vi skulle ju be. Men efterhand så har tiden lärt mig, gå inte emot allting, Eva. Ställ dig inte på muren för allting. Utan beräkna kostnaden och fråga Gud vad det är du ska be för. Och då har det funnits vissa kristna syskon som har tyckt att det var väl dumt. Därför att alla är ju besegrade och det står ju i Bibeln att vi ska be och så här. Men jag vill inte det. Och jag gör inte det. Och här finns ett sånt ord som säger, utrota inte dem med en gång för att inte vilddjuren på marken ska bli för många. För att du inte ska hamna i för stor strid. Utan att jag ska få göra det jag vill. Och när tiden är inne då kommer segern i vår hand. Så du som brukar stå på i bön och känner den här förbönstjänsten och fråga Gud och be Gud om vad det är du ska ställa dig i gapet för. Ställ dig inte bara så fort det är någonting. Okej? Okay. Jag har skrivit här att det finns andra jättar förutom överdimensionerade män. Israel var en Davids nation. Och då har vi 5 Moseboken 7. Det var inte för att ni var större än alla andra folk som Herren fäste sig vid er och utvalde er. Ni var tvärtom mindre än alla andra folk. Utan det var därför att Herren älskade er. Och höll den ed som han hade svurit era fäder som Herren förde er ut med stark hand och befriade dig ur träldomshuset, ur den egyptiske kungens hand, ur faraos hand. Detta folk hade att göra med jättestora nationer som Egypten, Assyrien och Babylon. Jag måste ha gjort ett fel här när jag skrev. Jag skulle stoppa där vi. Jag har fortsatt med min predikotext. Ja. Utom det är därför att Herren älskade er och höll den ned som han hade svurit era fäder. Som Herren förde er ut med stark hand och befriade dig ur träldomshuset. Ur den egyptiske kungens hand, ur faraos hand. Stopp. Resten är min predikotext. Men då får ni se min predikotext också. Det är inte så ofta ni får göra det. Det var därför som Gud var med dem. Inte för att de var stora eller de var starka. Utan därför att hans kraft var med dem. Okej, vi går tillbaka till Goliat och David. Och när vi summerar den här striden mellan Goliat och David så ser vi att det fanns egentligen bara en enda person som såg den här situationen ur ett gudomligt perspektiv. Jag sa det innan, israeliterna hade anförtrott sig åt en man, Saul, snarare än till Gud. Men han var inte de som de trodde. Han kunde inte göra det som de trodde att han skulle göra, och de hade problem. Vi ska titta på tre saker som David han såg, som inte de andra såg. Och det första är från första Samuelsboken 17. David frågade männen som stod bredvid honom: vad får den som slår ner den här filistén och tar bort skammen från Israel? Ty vem är denne oomskurne filisté som vågar håna den levande Gudens här? David han går på kärnpunkten: vem är de här? Vem är han som vågar håna den levande Guden? Han frågar också vad han får. Det var faktiskt på ett föreståndarsamtal i Sollentuna som Thomas i ena kyrkan lyfte fram en grej som jag aldrig har tänkt på innan. Vi vet ju att David, han var en man efter Guds hjärta, eller hur? Och det är det enda man tänker på. Han var en man efter Guds hjärta. Han vände om, och fast han gjorde hemska saker och så här, så var han en man efter Guds hjärta. Men han hade en brist i sin karaktär. Han var girig. Det är det som får honom på fall hela tiden. Per, han pratade om andra i Nya Testamentet och så här som hade fel i sin personlighet, men som Gud ändå använde och upprättade. David hade faktiskt en brist i sin karaktär. Han säger: vad får den som gör det här? Och så fick han reda på vad han fick, och så besegrade han honom. Sen går det lite fram i texten, så står han ute på sin balkong en dag, och vad ser han? Han ser en kvinna som inte var hans. Hon var vacker, men det var inte hans. Det växer någonting i honom. Henne vill jag ha. Han är beredd att mörda för att få henne. Och det här följer liksom honom. Men ändå så använder Gud honom. Och jag tycker det är så skönt det här, att Gud använder inte perfekta människor, utan han använder människor. Men mitt i det här så verkar David förvånad. Varför slår ni inte ner den här? Han hånar ju den levande Gudens här. I den andra texten så talar han med Israels soldater. Man hade hört vad David hade sagt och berättade det för Saul, som lät hämta honom. Och David sa till Saul: ingen bör tappa modet. Din tjänare ska gå vidare och strida mot denna filisté. Saul sa till David: inte kan du gå och strida mot denna filisté, du är ju bara en ung pojke. Och han en krigare ända från ungdomen. Men David svarade: din tjänare har gått i vall med sin fars får. Om då ett lejon eller en björn kom och tog bort ett får av jorden, följde jag efter vilddjuret, slog ner det och räddade fåret och munnen på det. Om vilddjuret då reste sig upp mot mig, så fattade jag det i manen och slog ner det och dödade det. Din tjänare har slagit ner både lejon och björn. Det ska gå denne oomskurne filisté så som det gick vart och ett av dessa djur. För han har hånat den levande Gudens här. David sa vidare: Herren som räddade mig undan lejon och björn, han ska också rädda mig från den här filistén. Då sa Saul till David: gå och må Herren var med dig. Jag tycker det är så skönt, den här jämförelsen som David han gör. Han har gått ut och vaktat får, en liten pojke, som var han väl osedvanligt stark, eller hur? Ja, jag hade inte vågat springa i fatt ett lejon och dra liksom fåret och käftarna på lejonet. Jag hade nog inte kunnat slita i sönder. Jag kan inte slita i sönder en gupp ens. Men han gjorde det här. Men han tar med sig det som han har haft med sig i livet. Och använder det och har en styrka i det. Ja, men här har ju Gud varit med mig innan. En påminnelse. Och så litar han på att så här ska det vara. Sen tycker jag så mycket om, och det kommer på nästa här, den engelska översättningen. Jag har skrivit både från NIV och jag har skrivit från den svenska. Det står, the Lord who delivered me from the paw of the lion and the paw of the bear will deliver me from the hand of this Philistine. Alltså vill han som räddade mig från lejonets tass och från björnets tass, han vill också rädda mig från den här filistens tass. Den här filistén som kom och hotade, han var alltså inte mer än ett odjur bland alla andra odjur. Står ju lite annorlunda på svenska. David sa, Herren som räddade mig undan lejon och björn, han ska också rädda mig från den här filistén. Men jag tycker om det här, the paw of the lion and the paw of the bear. Det är alltid bra att läsa många olika översättningar i Bibeln. Okej, han vet på vem han tror. Sen har vi David och Davids attityd när han står inför Saul. Han tillrättavisar inte Saul för att han har en brist på tro eller brist på ledarskap. Varför gör han inte det? Jo, därför det finns en gudagiven ordning att böja sig under den som har en auktoritet, den som är given en auktoritet. Jag reser och förkunnar i andra församlingar. När jag kommer till de församlingarna, då är jag alltid under det ledarskapet. Jag skulle aldrig komma in och vara kaxig. Nu är inte jag så kaxig ändå. Men alltså vi säger att det skulle ske grejer eller så här, så är det alltid det ledarskapet som har ansvar. Det finns någonting i att leva i en gudagiven ordning. Och David, han gör det. Han tillrättavisar inte Saul för hans brist på tro eller på ledarskap. Varför gör inte David det? Han hade ju blivit små till kung långt innan. Han skulle haft rätt att göra det egentligen. Men tiden var inte kommen. David, han var inte soldat. Han var inte ens en man. Han var en ung herdepojke. Däremot så uppmanar han kungen och de andra att få inte panik. Bli inte rädda. Bli inte uppgivna. Och så ställer han sig där och så säger han, jag är beredd på att kämpa. Jag tror det är någonting som vi behöver komma till som Guds kropp. Att vi var och en tänker att ja, men jag är beredd på att göra min del. Jag älskar att stå upp och sjunga lovsång. Och jag har varit på ställen där man kommenderar, sitt upp, stå ner, ligg där och gör. Nej, det säger man inte, men nästan det är liksom som en så här exercis. Och alla de är ett slut, vet man inte vad man ska göra, för man står upp och sitter ner och allting på samma gång. Det blir ju aldrig bra. Det blir ju inte det. Utan då måste man ju känna, halleluja, vilka hon ställer sig på. Wow, hon gör som jag. Men Runa, han sitter ner och han njuter av sången på det sättet. Så måste det få vara. Och så uppmuntra varandra att göra det vi ska. Han var säker på att den här jätten skulle besegras. Varför var han säker på att han skulle besegras? Jo, av en enda anledning, att han hade trotsat den levande Gudens armé. Hur kommer det gå mot dem, för dem som går emot Gud? Hur kommer det gå för dem som hånar? Jo, de kommer att bli besegrade. Vi behöver liksom inte lägga någon energi på det. Utan det löser Gud. Däremot behöver vi sätta fokus på att människor ska få höra evangelium. Hur kunde David vara så stark? Jag ska ta med er till Domarboken och beskriva en annan. Därför det står att Guds ande hade fallit kraftfullt över David när han smådes till kung. Men vi ska se hur det beskrivs för Simson. Det står att Simson gick med sin far och mor ner till Timna. Men just när det kom fram till vingårdarna vid Timna kom ett ungt lejon rytande emot honom. Då föll Herrens ande över honom och han slet sönder lejonet med bara händerna som om det var en killing. Men han talade inte om det, om för sin far och mor vad han hade gjort. Det var kanske tur. Tänk om Andreas hade kommit hem och sagt, liksom, jag var ute och gick idag. Och då kom det ett lejon, men jag sprang inte undan utan jag gick fram och så. Jag blev ganska rädd då. Men Herrens ande föll honom, över honom, och då fick han kraft. Nästa. Domarboken 14:19. Herrens ande kom över honom och han gick ner till Askelon, slog ihjäl 30 män och tog deras kläder och gav högtidskläderna åt dem som hade sagt lösningen på gåta. I stor vrede vände han tillbaka till sin fars hus. Här blev han ju orättfärdigt behandlad. Men det som hände var att Herrens ande kom över honom. Och när Herrens ande kom över honom, då kunde han göra det här. Och sen har vi 15:4 också. När han kom till Lehi sprang filisterna skrikande emot honom. Då föll Herrens ande över honom och repen kring hans händer blev som lintrådar när det antänds av eld. Och banden liksom smälte bort från hans händer. Herrens ande kom över honom. Och jag tror att Herrens ande vill komma över oss. Och lösa band och kedjor och bindningar. Och allting som vi kämpar med. Och det som binder oss, oavsett vad det är, ska bara få smälta bort. Som när man antänder en lintråd. Hur många har antänt en lintråd? Nej, det har inte jag heller gjort. Men jag kan ju förstå vad som betyder. Det måste ha eldat på sån här nylontråd. Det är ganska bra för de bara smälter om man inte har något att sy med. Jag tror att helige ande vill komma över oss så att vi ska få bli fria. Davids tredje samtal, och nu är vi snart i hamn, är med Goliat. Så här beskrivs Goliat. David svarade filisten, du kommer emot mig med svärd och spjut och lans och jag kommer till dig i Herren Sebaots namn. Han är Gud för Israels här som du har hånat. Herren ska denna dag överlämna dig i min hand och jag ska slå ner dig och ta huvudet av dig. Jag ska denna dag ge dig filisteiska krigarnas döda kroppar åt himmelens fåglar och åt jordens vilda djur. Och hela världen ska förstå att Israel har en Gud. Och hela denna skara ska förstå att det inte är genom svärd och spjut som Herren räddar. Striden är Herrens och han ska ge er i vår hand. Herren ska göra det. Och det är så skönt när vår ande är inställd på att Herren ska göra det. Vi har haft en attack hemma, en andlig attack. Riktig andlig attack, alltså då pratar jag inte om vad man tror utan demonisk attack. Och det ena var när Per var bortrest nere i Jönköping då lägenheten attackerades. Och jag fick bara be. Jag fick gå upp, jag fick kalla ner blodets beskydd över lägenheten för att det skulle bli lugn och ro. Jag var så rädd så jag vågade inte vara i mörkt rum. Jag brukar inte vara mörkrädd. Utan det här var en attack. Och det här lugnade sig och till slut så kunde jag somna om. Och sen i natt så vaknade jag av att det var någonting inne i sovrummet. Och som bara tar tag i mig. Och jag försöker ropa och jag kan inte. Det är bara helt stopp i halsen. Och så till slut så bara ropar jag, Jesu namn, släpp mig. Och då väckte jag Per som blev jätterädd på natten. Men vad skönt att veta det här, att vår ande är vaken. Den är det. Och att även om vi inte riktigt är vakna här. Det lät ju dumt. Här står jag blond och blåögd och säger jag inte vaken innanför pannan. Men ni förstår vad jag menar. Även om man är sover eller halvvaken eller så här. Så finns det anden inom oss som inte sover. Och så kan man bara ropa i Jesu namn. Och det är det här som händer här. Striden är Herren så han ska ge segern i Davids hand. Saul erbjöd David sitt svärd och sin rustning. David han vägrade ta dem. Varför? Därför att han hade aldrig varit tränad i svärd. Vi läste det innan. Han kunde inte ta sig något som någon annan hade. Min vän, ta dig inte något som någon annan har. Försök inte bli någonting som någon annan är. Utan fråga Gud vad du är. Fråga vad din styrka är. Fråga vad du ska göra. Fråga vad du ska använda för någonting. För det är det som Gud visar dig som kommer ge segern i din hand. Vi ska inte ta det någon annan. Och vi ska inte klä varandra heller i någonting annat. Goliat kom beväpnad till tänderna medan David var nästan tomhänt. Precis som när Gud minskade Gideons styrka från 30 000 till 300 man, så krympte Sauls armé ner till en man, egentligen en pojke. Varför? Jo, därför att striden var Herrens. Det var Gud som skulle ha äran. Det står att Gud delar inte sin ära med någon. Han gör inte det, står att han är en svartsjuk Gud och en nitälskande Gud. Men han delar inte sin ära med någonting. Hela denna skara ska förstå att det inte är genom svärd och spjut som Herren räddar. Striden är Herren, så han ska ge er i vår hand. Och då flyttar vi oss till andra Korintierbrevet 4:7, och det är sista versen idag. Men denna skatt tar vi i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma ifrån oss. Gud använder små män och små kvinnor för sina syften. Och det är inte storheten hos folket som Gud använder som avgörande, utan det är storheten i att vår Gud kan uträtta stora saker genom små människor. Vi är inte kallade att vara någonting annat än människor. När Gud skulle återlösa människan, så blev han människa. Han kom ner som människa. Han gick till döden på ett kors. Jag vet inte om du har någon ursäkt eller något du skyller på, eller någonting som gör att du inte kliver in i det som Gud vill att du ska göra. Du kanske tror att du inte är bra nog. Vi är inte bra nog, så det är ganska lugnt. Men Gud vill använda oss ändå. Varenda en av oss. Han vill använda oss för att göra Gud känd. Han vill använda oss att besegra jättarna. Ibland är jättarna bara en chimär också. De är egentligen inte där. Vi tror de är där. Och så stannar vi upp. Men hade vi gått, så kunde vi gått rakt igenom dem. Denna skatt har vi i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma ifrån oss.
Du har just lyssnat på en inspelning från Bålsta Pingstkyrka. Mer inspelningar finns på vår hemsida www.balstapingstkyrka.se.